Du lyssnar på En tillräckligt vacker dag för att dö av Jeanette Lindblad, uppläst av mig, Ida Engvall. Förord. Händelserna i En tillräckligt vacker dag för att dö utspelade sig för nästan 30 år sedan. Förhållanden och livet har naturligtvis ändrats under åren som gått. Såväl i Brasilien som i världen i övrigt. När jag läser boken med äldre ögon så ser jag hur min barndom har haft våldsamma inslag som har format en liten flicka, vars minnen av våld och hot i hemmet har vävts in i de beslut jag tog då. Jag visste inte hur stark jag var, för en styrka var mitt enda alternativ för att överleva. Jag vill tacka Pia Gadd från djupet av mitt hjärta. Jag förstod inte då hur mycket vårt arbete med boken, målmedvetet och metodiskt, också bearbetade bort svarta trauman i mitt liv och hjälpte mig att bli en ny medveten helare vuxen. Tack, Pia. Jag önskar er läsare och lyssnare en spännande upplevelse. Vänliga hälsningar, Jeanette Lindblad. Kapitel 1. Det var min andra dag i Brasilien. Det hade regnat, och regnat med tropisk häftighet. Jag låg på andra våningens veranda i en hängmatta som var bred, lång och låg, knuten i vackert mönstrad makramé. Doftsymfonin efter regnet förstärktes av hettan som kämpade för att återta herraväldet, och framför mig bredde ett landskap ut sig som man annars bara ser på vykort. Itacoatiara hette den sköna tavlan framför mig. Ett naturreservat i Rio de Janeiros grannskap. En dal omgärdad av höga avrundade berg, och bakom låg havet som fond, och en total kontrast till Rio i övrigt. Som en liten flik av paradiset. En grönskande och doftande paradisflik där inte bara gräs och blommor doftade. Vindarna förde med sig sältan från havet, och ur jorden steg en stark lukt av mylla, förstärkt av regnet. Det kristallklara turkosblå havet låg som ett färgat band längs stranden, och ju längre ut blicken sökte sig, desto mera djupblått blev det. Stranden låg alldeles vit, säkert var det därför indianerna döpt området till Vita stenen. De skarpa konturerna högst upp på de höga mörka bergen kring dalen mjukades upp längre ner för att helt försvinna i den slösande, rika, höga växtlighet som omslöt allt. Detta var det vackraste jag sett. Jag blundade och andades in djupt. Välbehaget flöt genom kroppen och ännu fanns stråk av svalka kvar i luften. Det doftade liv, lust till livet. Plötsligt hörde jag en duns, som en svag smäll. Men jag såg ingenting. Ett surrande hördes ovanför mig. En liten röd kolibri sög i sig saften ur en blomma. Den stod nästan stilla i luften. Och snart kom fler, lika färgstarka. Livet var som en dröm. Jag hade pengar och var i Brasilien, ett land jag alltid drömt om. Jag sträckte ut handen efter drinken bredvid mig. Följde efter med blicken och stelnade till. Vid sidan av glaset stack ett ormhuvud upp. Snabbt drog jag åt mig handen. Vad var det här? Jag vågade inte röra mig. Den låga hängmattan fick gunga färdigt. Försiktigt vände jag på huvudet och såg åt andra hållet. Där, på andra sidan hängmattan, bredde ormens stjärt ut sig. Den låg precis under mig och den var stor. Jag kunde inte resa mig. Hängmattan var så låg att baken åkte i golvet om jag försökte. Ormen var röd. Håriga och kraftigt färgade djur är sällan att leka med. Det hade jag lärt under alla mina resor. Den här ormen var ingen kul orm. Jag försökte ropa på de andra men fick inte fram ett ljud eftersom jag inte vågade andas. Den låg ju under mig, och vilken väg jag än tog skulle jag röra vid den och den skulle hugga. Ändå lyckades jag kvida fram något som Paulinho hörde. Jag var skräckslagen och låg stel som en pinne. Rädd för att skvätta ut från glaset, rädd för att andas, och jag spände mig ännu mer för att inte sjunka ner.